There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vänta inte med kärleken. Älska för mycket. Hångla för länge. Ligg för ofta. Låtsas som att ingenting annat i den här världen existerar. Kärlek är det som får oss att överleva. Den får oss att överleva allt. Vänta inte med den.
Varmt välkommen till Women Up-podden. I veckans avsnitt pratar vi med en av landets största influencers, Nicole Falciani. I Nicoles sociala kanaler varvas perfekta bilder på ett drömmigt liv med sånt som man inte riktigt kan se på ytan. Nicole sätter ord på hur det har varit att leva med en osynlig sjukdom då hon lidit av reumatism sedan 6 års ålder, men berättar också om hur det gick till när hon hamnade i en så djup depression att hon inte längre ville leva. Vi pratar om rätten att få må dåligt trots att man på pappret har allt, och går in på hur resan tillbaka till ett fungerande men också lyckligt liv sett ut. Ja, det har blivit dags att Woman Up tillsammans med influencern och förebilden Nicole Falciani.
Varmt välkommen till Woman Up-podden säger vi idag till Nicole Falciani.
Tack så mycket.
Uttalade jag ditt namn rätt?
Ja, det gjorde du. Det var bra jobbat.
Brukar de flesta göra det, eller?
Det är, alltså jag tror att så här, många som man blir intervjuad av gör det för att de typ har lyssnat eller liksom, ja, men kollat in och försökt hitta någon annan som uttalar mitt efternamn. Men folk som jag liksom träffar första gången eller så, de brukar inte sätta det.
Och vad säger de då? Säger de typ Falciani? Eller?
Ja, det kan vara väldigt ofta med K. Ja. Eller Falcini, Falciani. Mm. Men jag tror jag har hört det absolut... alla möjliga varianter av mitt efternamn.
Vad roligt. Men det är ganska tidig morgon fortfarande. Har du några speciella morgonrutiner som du gör varenda dag typ?
Oj, jag brukar gå upp mycket senare där.
Jag är och när inte... gick du upp i morse?
I morse gick jag upp 7:15. Mm. Vilket är väldigt, väldigt tidigt för att vara jag.
Ja.
Okay. Så jag känner mig fortfarande lite trött.
När brukar du gå upp då?
Typ 9. Mm. Ja, men 9 är nog min vanliga tid liksom, om jag inte har något inbokat på morgonen. Och då så brukar jag gå ut med min hund direkt. För jag och min kille har delat upp att han tar sista promenaden och jag tar första. Mm. Och jag illa har det liksom avklarat. Så jag liksom tar på mig första bästa kläderna som ligger vid sängen. Ja. Och så går jag ut med Frank. Mm. Och så är vi ute lite olika, men typ 20 minuter. Och sen när jag kommer hem så... brukar jag hoppa in i duschen och fixa mig. Och sen brukar jag äta frukost. Men ja, det är väl inte frukost längre. Jag brukar äta frukost vid typ så här 10:30, 11:00. Så jag antar att så här, för människor som jobbar på kontor är det ju inte frukost. Men nej, jag äter frukost då.
Vad äter du till frukost då?
Gud, alltså jag är egentligen inte en jätte frukostmänniska. Alltså jag gillar att ha varit uppe minst typ 1-2 timmar innan jag äter. För att jag vet inte, jag mår ofta illa på morgonen. Och sen så vill jag att frukosten hemma går snabbt. Så att nu typ senaste året har jag ätit flingor med mjölk. Och ja, men det är så här, det går fort. Det smakar okej liksom. Och... det krävs inte så mycket för att få ihop det.
Nej, men det här låter som världens drömstart på dagen.
Ja.
Om du skulle ha ett liksom vanligt jobb, skulle du palla det, tror du? Att det liksom,
eller? Ja, men alltså jag skulle väl få helt andra rutiner. Ja. Alltså jag tänker att jag går också och lägger mig ganska sent. Mm. Jag brukar lägga mig mellan typ 12 och 1. Vilket också då gör att så här, går jag upp 7 så tycker jag att det är tidigt. Men jag antar att hade jag haft ett... liksom ett jobb med andra arbetstider och liksom en ett kontor jag hade behövt gå till, så hade jag antagligen också gått och lagt mig tidigare. Mm. Så då hade jag väl bara vänt lite på dygnet. Mm. Men jag är fort, alltså även om jag sover tillräckligt många timmar så är jag ändå trött på morgonen. Ja. Så jag
men du är en kvällsmänniska då, kan man säga.
Ja, verkligen. Ja. Alltså jag hade kunnat sitta uppe till 2-3 på natten utan problem.
Okay.
Men så fort så klockan ringer innan 9 så bara, åh nej.
Men, liksom, och där på kvällarna, för jag är världens morgonmänniska. Men på kvällarna liksom, känner du så här, åh, kreativiteten kommer och du får saker gjorda.
Ja, men alltså jag kan ligga i sängen ibland när jag försöker gå och lägga mig tidigare. Och bara så här, kommer på 20 idéer. Men jag, så här, det hade aldrig hänt på morgonen. Och jag tycker också att det är ganska skönt att jobba på kvällen. För att man blir liksom inte störd. Jag kan liksom svara på mejl. Och jag vet att ingen kommer svara förrän imorgon. Och liksom, jag tycker det är mysigt på något sätt att så här, jobba när det är mörkt. Och typ ingen annan är vaken.
Ja, ja, men det låter mysigt nu när du lägger upp det där. Men, och hur ser liksom vanliga dagar ut i ditt liv? För du har ju eget företag och du har ju drivit det väldigt länge. Ja. Och så där. Är den ena dagen lik den andra?
Nej, verkligen inte. Alltså jag tänker, mitt jobb som influencer och som egenföretagare, det är nog som vilken annan egenföretagare som helst. Att i vissa perioder har man väldigt mycket att göra. Och sen i andra perioder så har man inte alls mycket att göra. Så det går liksom väldigt upp och ner. Somrarna brukar vara ganska lugna. Och sen så har man väldigt mycket på höst och vår. Så att det, jag skulle verkligen kanske typ max 2 dagar i veckan som är lika varandra. Annars är det totalt skilda dagar liksom. Mm.
Men vad är det bästa med ditt jobb då?
Nej men det är nog, alltså, generellt att vara egenföretagare, det är så här, okay, man jobbar ofta mer, men man kan också lägga upp sin tid som man själv vill. Vilket gör att jag ofta kan gå upp klockan 9 om jag vill det. Och om jag vill ta en sovmorgon en onsdag så kan jag göra det. Så det är väl det jag gillar allra mest, det är väl alltså att man är så flexibel.
Mm. Och liksom, om man tänker till det du gör då, vad du brinner för? Vad är liksom passionen idag?
Nej men det är väl att jag pratar ju väldigt mycket om saker som inte är jättebra.
Mm.
Till skillnad från många andra influencers där allting är superbra hela tiden. Mm. Och det är väl det också, i och med att min största målgrupp är unga kvinnor, så är det väl också det jag på något sätt brinner för. Att visa att så här, ja, men som jag som har en reumatisk sjukdom, att så här, livet är inte alltid jättebra och det kan se bra ut, men det betyder inte att det faktiskt är det. Eller i höstas när min hund var sjuk och så skrev jag väldigt öppet om det. Att jag försöker liksom få in det verkliga livet i mina kanaler.
Mm.
Just för att jag vet att jag har, ja, men många unga kvinnor. Och för mig känns det, alltså även om man inte har valt det så är man en förebild när man är influencer. Det är liksom, det är ingenting man kan kringgå. Att säga, okej, du kanske inte vill det eller har valt det, men du är det. Ja. Liksom punkt slut. Och då tycker jag också att man har ett ansvar.
Verkligen.
Och då känner väl jag att jag gör det jag kan.
Mm. Men var det någon punkt när du bestämde dig för att så här, nej men nu ska inte jag bara visa en perfekt yta utåt, nu ska jag börja verkligen öppna upp mer och berätta om hur det verkligen är. Finns det någon sån brytningspunkt som du kan komma ihåg, eller har det alltid känts självklart för dig att berätta om både ups and downs?
Ja, jag kommer nog inte på en direkt punkt. Min reumatism har jag typ alltid pratat öppet om. Så att jag tror liksom att generellt nog alltid har gjort det. Sen är det väl liksom att jag tror också att desto äldre och förhoppningsvis mognare man blir, så tror jag också att man inser liksom att det finns inget farligt med att visa upp att någonting är dåligt. Så att jag har alltid varit öppen, men jag skulle vilja säga att senaste tiden har jag nog varit ännu mer öppen.
Mm.
För att jag, ja, men jag märker att det ger så himla mycket och man får så himla mycket tillbaka.
Mm. Och du har ju levt med en kronisk sjukdom i stort sett i hela ditt liv.
Ja.
Och hur liksom, för nu är du så van att leva med den och smärtan som du känner varje dag.
Mm.
Och jag lyssnade när du var med i psykologipodden och berättade om det här och det var väldigt starkt tycker jag. Men hur är det liksom, att hur går känslorna upp och ner med en kronisk sjukdom?
Alltså generellt skulle jag väl säga att när jag har skov så är jag mycket mer lätt irriterad. Mm. En stressnivå eller liksom hur mycket man pallar ta är mycket, mycket lägre än när man mår bra. Så det känns som att när jag har en dålig, ett skov, alltså en dålig period, så är liksom att en liten motgång som jag absolut inte hade brytt mig om jag inte hade haft ont, gör jättemycket. Och det kan liksom vara små grejer som att jag och min kille delar bil. Eller det är mest han som använder den. Men, ja. Och då kan det vara att han har sagt att jag ska få ha den. Mm. Och så säger han, nej men jag måste ha den för att jag ska åka utanför stan. Mm. Och då kan liksom en sån grej som jag absolut inte hade brytt mig om bli liksom jättejobbigt. Och jag kan nästan bara gråta för att jag känner så här, allting går emot mig. Och jag förstår ju liksom i efterhand att så här, men det är liksom inte en normal reaktion. Men liksom i princip alla jag pratat med som har någon form av kronisk sjukdom, just när man har dåliga perioder så blir man också mycket mer känslig och lätt irriterad och allt känns extra jobbigt. Mm. Och sen så, ja, men som jag också nämnde i psykologipodden när jag var yngre, så var det väl mer att jag tyckte det var orättvist som var väldigt jobbigt också.
Mm.
Att jag tyckte, men varför jag? Varför kan inte någon annan få det här? Men det, alltså i och med att jag också haft det så länge nu, så tror jag också att till slut så förstår man att det är liksom, det är inte värt att lägga tid och tänka så, för det ger ingenting.
Mm.
Men det har varit jobbigt när jag var yngre speciellt.
Och hur tacklar du liksom symptomen och liksom smärtorna idag? Finns det någonting man kan göra eller är det liksom bara att...
Ja, alltså det är väl nu senaste veckan har jag haft väldigt ont i ryggen.
Mm.
Och så här, man testar väl egentligen allt. Mm. Varma bad, bastu, liniment, alltså man testar liksom allt som finns att testa.
Mm.
Och sen ibland så beroende på liksom hur starkt skov man är inne i så hjälper vissa grejer och ibland så hjälper det inte. Men det jobbiga är ju, men att det liksom inte finns någon quick fix. Alltså det finns inte så här, okej, men nu är jag inne i en dålig period, nu kan jag göra det här så blir det bra.
Mm.
Och det är väl det som är svårast, och att man inte vet hur länge man kommer vara inne i ett skov. Alltså ibland kan det vara 2 veckor, ibland kan det vara liksom ett halvår.
Mm.
Och det är just det som är så här psykiskt påfrestande, att inte veta hur länge det kommer hålla i sig.
Och hur länge kan man må bra emellan ett sånt skov?
Alltså det är också jätteolika. Jag hade typ i somras, alltså jag mår ju alltid bättre i värme.
Mm.
Så i somras så hade jag ju typ 4-5 månader då nästan var liksom smärtfri. Och sen så liksom, alltså det är också, ibland mår man bra i liksom flera månader i sträck och ibland så mår man bra i 2 veckor i sträck.
Mm.
Men generellt så skulle jag väl säga för min del, så fort det är varmt så mår jag bättre.
För hur länge har du haft reumatism nu?
Jag var 6 år gammal.
Ja, just det.
Men mina föräldrar tror att jag har haft det längre. Ja. Alltså att jag har haft det sedan jag var mycket yngre. För att, ja, men i efterhand så har de väl insett så här att, ja, men det var lite konstigt, du började gå ganska sent, du kröp aldrig. Mm. Men saker som man liksom inte tänker på där och då. Men som man nu när jag liksom har en diagnosfas, men det kanske var det redan då, bara att vi inte förstod det.
Just det.
Så att jag har liksom varit sjuk sedan jag var 6, men troligen längre. Liksom.
Mm. Men känner du att sjukdomen begränsar dig mycket i ditt liv?
Alltså jag har ingenting att jämföra med.
Nej.
Vilket jag alltid har sagt är väldigt skönt, för det är det. För jag kan liksom inte säga så här var det innan jag fick min reumatism och så här var det efter. Så det är ganska skönt, för att jag vet liksom inte hur ett vanligt liv är. Jag tror att jag hade tyckt var mycket, mycket jobbigare att få det typ nu som 22-åring. För då vet jag ju hur ett vanligt liv ska se ut. Men det är klart att man blir begränsad i, liksom, i vissa avseenden. Men jag har ju ändå ingenting att jämföra med, så jag vet inte.
Läsarna, som när du skriver om till exempel reumatismen, vad får du för respons?
Alltid väldigt fin respons. Dels av andra som också har någon form av reumatisk sjukdom. Men också så här, generellt folk med kronisk sjukdom som ofta är osynlig. Att det känns skönt att någon som man, ja, men någon man ser upp till pratar öppet om det. Och att så här, ja, men att även om jag ser frisk ut så är jag inte det. Så att där har det verkligen bara varit positivt.
För det pratar du en del om, just att det är en osynlig sjukdom och att folk inte ibland kan förstå, för de ser inte att du har ont någonstans på det sättet, utan du måste ju verkligen berätta det. Kan man bli less på det ibland, att bara så här, men gud, måste jag förklara mig hela tiden?
Ja, alltså, det har jag pratat med många. Jag ledde en gala för alltså unga reumatiker för en vecka sedan. Och då pratade jag med många andra att just det vore så skönt ibland att bara typ så att det stod i ens panna. För att ofta kan det vara så här, ja, men på buss eller tunnelbana, att man kanske väljer att sitta kvar på sin plats för att man har ont. Och så ska liksom folk, ja, men titta på en lite så här dömande, typ som varför reser inte du dig upp?
Om det kommer någon.
Ja, exakt. Ja. Och det, i sådana situationer hade man bara velat... Jag menar att folk visste att så här, jag sitter inte här för att jag är ouppfostrad och oskön. Liksom. Jag sitter här för att det gör för ont att stå upp. Liksom. Och det är väl också det som är ännu svårare när man har en osynlig sjukdom och är ung. Mm. Att folk liksom ännu mindre förväntar sig det. Och tycker då att, jag menar, ofta att man kanske är ouppfostrad istället för att liksom förstå. Mm.
Men, och vart sätter sig liksom, vad är det värsta för dig? För det här är väl helt olika från person till person, vart liksom man har ont och vad man har för problem och sådär. Men hur ser det ut för dig?
För mig så alltså, sätter det sig i lederna. Så jag får inflammation i lederna. Och ryggen, knäna och käken och ögonen är värst. Men ryggen är väl det som jag har haft problem med längst. Och det är också den leden som... Alltså nu har jag hittat en medicin som funkar. Men det är alltid den leden som aldrig liksom blir 100% bra. Knäna och käken och så. Liksom, i perioder så är de 100% bra. Men ryggen är det som jag verkligen har mest problem med. Och den, oavsett vad, så blir den liksom aldrig 100%. Den kan bli 90%, men den blir liksom inte... Den är aldrig helt bra. Liksom.
Nej.
Så det är väl den som har varit jobbigast för mig, just att, jag menar, att den inte vill bli bra.
Mm. Och om det är någon som lyssnar som nyss har fått en diagnos på en reumatisk sjukdom, vill du ge några tips eller liksom säga någonting, eller finns det någonting man kan tänka för att liksom inte känna så här, varför jag och liksom...
Nej, men jag skulle vilja säga att det är väldigt, väldigt skönt att prata med någon i samma situation eller någon som har samma sjukdom. Så jag ledde ju Unga reumatikergalan, och Unga reumatiker är ju en organisation för unga med reumatism, i och med att det är mycket ovanligare. Så typ gå med där, man träffar jättemycket andra liksom människor med samma sjukdom, vilket är väldigt skönt, just för att man ofta känner sig oförstådd. Och sen är det väl jätteviktigt att komma ihåg att, jag menar, att man är inte sin sjukdom. Att så här, man kan må jättedåligt, men man ska liksom, det är jättesvårt när man har ont att tänka så, men det är viktigt att tänka att, så här, att ens sjukdom inte ska få sätta hinder för en. Det kanske tar längre tid att genomföra något för att man har en reumatisk sjukdom, men det ska liksom inte sätta stopp för det man vill göra. Då får man hitta en annan väg. Så jag tror att det är jätteviktigt att påminna sig om att, jag menar, att man inte är sin sjukdom, och sen att tänka positivt, att så här, forskningen går framåt, så medicinerna blir också bättre. Och målet för alla med reumatisk sjukdom är att hitta en medicin som gör en smärtfri. Och om man tittar liksom bara 10 år bak jämfört med nu, så har det gått jättefort. Och då tänker jag att det kommer ju gå minst lika fort, om inte ännu snabbare, bara 10 år fram.
Ja, för utvecklingen är ju inte linjär, utan den bara tar ju så stora kliv hela tiden. Så det är ju verkligen hoppfullt. Mm. Om vi backar bandet lite grann, hur såg din uppväxt ut?
Jag växte upp i mellan Midsommarkransen och Telefonplan. Utanför Stockholm. Med min mamma, pappa och delvis min syster. Jag har sagt det någon gång i någon annan podd, tror jag. Men det är inte min biologiska syster, utan det är egentligen min moster. Men hon är bara 6 år äldre än mig. Så vi har växt upp väldigt mycket ihop till och från.
Hon bodde med er?
Ja, i perioder till och från. Så att vi bodde i, ja, men mellan Telefonplan och Midsommarkransen ganska länge, typ tills jag var, vad kan jag varit, 11 tror jag säkert. Och sen så flyttade vi till Årstadal vid Liljeholmen. och bodde där i några år. Och sen när jag var 15 så flyttade vi in till stan. Så att jag väl växte upp främst i, utanför stan. Mm. Och sen in i stan. Mm. Och pappa kom ju till Sverige från Italien 2 år innan jag föddes.
Okay.
Så han hade ju inte bott så länge här när jag kom. Och ja, jag vet inte, folk har ofta den föreställningen och uppfattningen om att jag kommer från en väldigt rik familj och fin familj. Vilket jag absolut inte gör. Pappan, han kom till Sverige, pluggade på SFI väldigt länge. Och sen så, eller inte väldigt länge, men han pluggade på SFI. Mm. Och sen så jobbade han som diskare. Och mamma hade flera jobb samtidigt för att få ihop det. Och sen, så på ett sätt har jag nog ändå gjort en slags klassresa. Och det har min familj också gjort. Men det är väl den vanligaste förutfattade meningen är att jag kommer från en rik familj. Vilket jag absolut inte gör. Mm. Jag hade en jättebra uppväxt och liksom hade allt jag behövde. Men och det var liksom inget jag tänkte på att mina föräldrar hade det sämre ställt. Mm. Men i efterhand så kan jag ju se det och när de har pratat om det. Men det var aldrig någonting jag fick uppleva, utan de skötte liksom... Mm. De skötte det bakom utan att vi skulle märka det.
Mm.
Ja, och sen spelade jag väldigt mycket tennis när jag växte upp. Jag spelade tennis i nästan 12 år, tror jag.
Okay.
Så väldigt lång tid.
Så
det var väl typ det jag gjorde, spela tennis flera dagar i veckan.
Det låter inte så dumt. Men vad har dina föräldrar framförallt lärt dig om livet?
Pappa tycker jag ändå har lärt mig att... Ja, men han har ändå bevisat på något sätt att allting är möjligt. Att så här, du kan komma till ett nytt land, du kan inte språket, du kan inte kulturen, du känner en person liksom. Men om man verkligen vill och kämpar och jobbar hårt så kan man göra vad som helst. Han är också egenföretagare och driver eget. Och ja, jag tror bara att han, utan liksom att ha sagt det, så är det ändå det han har gjort och visat att så här, man kan göra allting bara man vill och jobbar hårt. Mamma är väl den som har... Hon har varit mer peppande liksom. Att hon säger... Liksom, pappa är lite mer tyst. men liksom, han har ändå bevisat det på något sätt. Medan mamma är väl mer att... hon alltid har sagt till mig och min syster att så här, vi kan göra vad vi vill. Och ingenting är omöjligt utan att vi själva bestämmer. Liksom. Så att de har alltid varit jättepeppande och stöttande. Och det har de varit även när det kommer till... Ja, men till mitt jobb och liksom till det jag gör. Att, ja, men att förstå. Pappa var väl lite mer skeptisk först. Trodde väl inte riktigt att så här, jag skulle kunna leva på det här. Så han var ändå den... Alltså han var ändå peppande, men han var ändå lite mer... han var lite mer...
För det här var ju väldigt länge sedan också.
Ja, alltså jag började ju tjäna pengar på när jag var typ 14.
Ja.
Och sen så kände jag började tjäna lite mer pengar när jag gick gymnasiet. Och det var väl då jag liksom sa till mamma och pappa att så här, men det här är det jag kommer jobba med. Och då var mamma var liksom superpeppande och pappa var väl lite mer, ja, är du säker? Så här, hur ska du få in pengar? Hur ska du? Men sen så började han hjälpa till med redovisning och bokföring och allting. Och då insåg han väl att så här, nej, men det här kommer funka. Så nu är han ju liksom superengagerad och jättetaggad så. Men det tog lite längre tid att jobba in hos pappa än vad det gjorde hos mamma. Men mamma är också yngre. Det skiljer 7 år på dem.
Okay.
Så jag tänker att så här, 7 år är ändå ganska mycket just när det gäller mediautvecklingen. Och pappa kom också från Italien. Mm. De ligger lite längre bak när det kommer till media och PR och liksom hela den biten. Så jag tror bara att mamma liksom hade fattat grejen lite före pappa.
Men du har ju verkligen levt nu men som influencer i väldigt många år. Mm. Hur har liksom resan förändrats sen du startade till nu?
Så när jag började så fanns ju inte Instagram.
Nej.
Utan det var ju bara blogg liksom. Så det skulle jag väl säga är största skillnaden, att det har blivit mer kanaler. Nu kör jag ju blogg, Instagram och YouTube. Och förut gjorde man ju en grej.
Precis.
Så jag skulle nog säga att det är absolut största skillnaden. Mm. Just att vilka plattformar det har gått över till främst.
Har du någon strategi liksom över hur du ska uppdatera de här flytande hela tiden?
Bloggen har jag liksom alltså jag följer ju inte det till punkt och pricka, men ett ungefärligt schema.
Mm.
Så att jag dels vet vad jag ska lägga upp, men också så här, om man inte har inspirationen då, så har jag liksom lite att välja på i schemat. Mm. Så bloggen har jag liksom gjort en lite mer plan på. Instagram, liksom jag tar ju bilder frekvent, men det är inte lik, där har jag liksom ingen satt plan på så att idag ska jag lägga upp det här och imorgon ska jag lägga upp det här. Där handlar det mer om så att samarbeten är inplanerade. Mm. Och YouTube så försöker jag få upp 2 till 4 videos i månaden.
Mm.
Så där är mer också att jag liksom har, ja, men anteckningar med vad för videos jag skulle kunna göra. Mm. Och så kan jag plocka om jag inte har någon idé typ.
Just det. Men på Instagram det är inte så här varje dag så ska den ut 9 på morgonen och 21 på kvällen.
Ja, nej, absolut inte. Nej. Nej. Verkligen inte.
Och hur liksom, får du hela tiden ditt varumärke att växa?
Gud, jag vet nej, inte.
Du kanske inte tänker så mycket på det. Det kanske bara händer liksom organiskt.
Ja, alltså jag tror också att så här, jag har hållit på så länge med det.
Ja.
Så att det är så här, jag växer ju inte på samma sätt som någon som är ny.
Nej.
För att så här, jag har min följarbas och jag har gjort det så länge. Så det är klart att jag typ på min YouTube växer mycket mer än typ blogg och Instagram. Men jag tror generellt att när man har varit i den här branschen så länge så växer man inte lika stort liksom och snabbt som de som är nya.
Ja.
För att man har hittat sin följarbas liksom.
Mm. Men och du lägger ut jättefina inspirerande bilder hela tiden och ja, men har ju på många sätt ett riktigt drömliv. Men så tycker jag verkligen att det är så viktigt och så bra när du ändå har öppnat upp om så mycket saker som vi har nämnt här tidigare. Men också såklart så vill jag prata lite grann om depressionen som du gick igenom. Och att du var så öppen med den också och har varit det under hela tiden. Och jag tror att det är så otroligt viktigt. Och som du sa att du når så mycket unga kvinnor som verkligen har känt det, har varit i den situationen eller kanske kommer att komma till en depression i livet.
Mm.
Men vill du bara berätta lite grann om hur det liksom började allting? När började du inse att du var...
Alltså jag fick diagnosen när jag gick 3:an på gymnasiet på våren. Eller typ tidig vår. Och hade väl känt det sen hösten liksom. Alltså i början på 3:an. När jag började efter sommarlovet. Eller jag liksom märkte att jag tyckte inte grejer var lika kul. Och jag orkade inte göra så himla mycket grejer. Och jag tyckte det mesta var tråkigt liksom. Men det var ingenting jag reflekterade över där och då. Utan det var några månader senare som min mamma sa någonting i stil med så här, men Nicole, ska inte du kolla om du är deprimerad? Och det var liksom ingenting som hade slagit mig alls, utan jag trodde liksom att, men vadå, alla känner väl så här ibland. Alltså att livet inte är jättehärligt liksom. Och sen så efter några veckor eller om det var typ en månad eller så, så gick jag på en så här drop-in-tid till min husläkare. Och jag hade ju läst på nätet om depression och liksom, jag menar, allting stämde typ in. Alltså det var verkligen som så här en checklista, bara check. Och då var det väl lite då själv jag också insåg att så här, oj, men jag kanske är deprimerad. Men så visste jag liksom inte riktigt vad jag skulle säga när jag kom till läkaren. Så jag gick in till läkaren och var så här, hej, jag tror jag är deprimerad. Och han var så här, oj, typ vad händer nu? Men det var så här... Ja, men annars när man går till läkaren då har man ju alltid en anledning. Alltså att så här, jag har ont i halsen eller jag har haft feber i en vecka. Alltså man har liksom något konkret att ta på. Och nu var det verkligen så här, jag vet inte vad jag ska säga. Så det är bara bättre att säga det på en gång så han vet liksom. Och sen där fick jag ju fylla i massa papper. Det är ju liksom hur mycket papper som helst om mående och vad man tänker. Och men det var sjukt mycket papper. Och sen så utvärderar ju de det på något sätt. Och han sa ju typ direkt så här, du är deprimerad. Nu ska vi typ medicinera dig och KBT typ. Ja, så det var väl det.
Hur kändes det då att bara få det svart på vitt? Var det en lättnad eller?
Alltså, nej, det var inte det. För att jag hade ju fattat när jag hade liksom läst på nätet om depression att så här, men det här är ju det jag har. Men när man fick det svart på vitt så var det så här, nej men det kan inte stämma. Det är inte jag. Och just som jag pratat väldigt mycket om i början på bloggen, att så här, det kändes fel att jag fick det, för att på pappret så har jag allt. Jag har en fin familj, jag har en pojkvän, jag bor i en lägenhet som jag köpt själv. Alltså liksom allt på pappret var bra. Så jag kände mig också i början inte berättigad till att vara deprimerad, vilket gjorde det ännu svårare. För att jag var så här, men det är inte jag som ska vara deprimerad, det är någon annan som har det mycket sämre än vad jag har. Så att, alltså på ett sätt var det ju en lättnad, för jag visste att så här, men nu kommer det bli bättre. Men det var ju inte en lättnad över liksom diagnosen.
Har du några tankar på vad som kan ha utlöst depressionen?
Alltså när jag pratat med läkaren som ställde diagnosen, så tror han dels att det var stress. För att jag gick ju trean på gymnasiet och jobbade heltid med mina sociala medier. Och sen så, alltså det finns inte jättemycket studier kring det, men det finns vissa som säger att det finns ett samband mellan vissa läkemedel man tar för reumatiska sjukdomar som har ett samband med depression. Att det på något sätt blir en biverkning. Så han och min reumatolog tror att det var medicinen, alltså sjukdomen ihop med stress liksom, som utlöste det.
Och hur förändrade ditt liv efter att du hade varit hos läkaren och börjat med medicin? Började du ta aktiva beslut på att förändra liksom din vardag?
Nej, det gjorde jag nog inte. Alltså, det tog nog ändå ett tag. Dels för att när man börjar på antidepressiva så är det väldigt vanligt, vilket jag gjorde, att man mår 10 gånger sämre första veckorna. Så när jag började ta det så, ja, men jag mådde ju 10 gånger sämre än vad jag gjorde när jag sökte hjälp. Man får mycket mer, eller jag fick mycket mer självmordstankar. Jag låg och kallsvettades, alltså jag har nog aldrig svettat så mycket i hela mitt liv. Mådde illa konstant i typ 2-3 veckor. Så liksom första tiden var ju liksom värre än det jag sökte hjälp för. Vilket jag i efterhand också har hört att så här, det är supervanligt. Men det var ingenting min husläkare sa, vilket jag har önskat att han hade gjort. Att han hade sagt så här, bara så du vet. Han hade sagt så här, du kan bli sämre.
Ja, heads up liksom.
Ja, men han hade liksom inte sagt att du kan bli så här mycket sämre. Så jag skulle väl säga att, ja, men kanske efter 2 månader började jag känna en lite skillnad. Men det tog väldigt, väldigt lång tid innan jag började känna en stor skillnad. Alltså jag skulle nog säga att den stora skillnaden hände kanske nu i höstas. Alltså även om jag inte längre går på antidepressiva. Men jag skulle nog säga att det tog liksom, jag menar, 1,5 år innan det var liksom. Alltså så här, jag har alltid sagt att jag tror aldrig jag kommer bli 100% igen. Men liksom 100% från utgångsläget. Men jag kommer nog aldrig bli den jag var innan depressionen. För det har jag fortfarande inte blivit. Och nu har den gått typ 3 år. Snart blir det nog. Ja, 3 år. Så det tror jag inte kommer hända. Men jag har ju blivit bättre liksom. Och går inte på antidepressiva idag. Och går inte hos psykolog eller terapeut. Men det tog väldigt, väldigt lång tid. Även om jag gick på antidepressiva.
Men vad är största skillnaderna mellan den du var då innan det här drog igång och den du är idag, när du säger att du inte tror att du kommer komma tillbaka?
Dels att jag orkade mycket mer. Jag orkade hitta på mer grejer. Jag var liksom, träffade vänner oftare och så. Alltså att jag var mer aktiv. Inte aktiv, socialt aktiv. Inte så här fysiskt aktiv, utan mer socialt aktiv. Och sen att jag, alltså så här, det låter så himla sjukt att säga, men att så här, jag är inte lika glad som jag var innan. Alltså så här, nu kan det vara så här, det är klart jag är glad, men nu kan jag verkligen vara, känna så här att, men vadå, jag, alltså så här, jag vet inte hur jag ska
lite
förklara.
Lite
ja, exakt. Ja. Att så här, förut var så här, gud det här är så kul, och nu kan jag vara så här, ah, vad roligt. Alltså att det är så här, det låter så himla tragiskt att säga. Men det är nog det jag skulle säga är största skillnaden. Att jag orkade mer och att jag generellt var typ gladare.
Men, och din omgivning under liksom den här tiden, för jag antar att du så drog dig mycket undan och så som man brukar göra, och kanske jag inte ville hänga på saker eller gå på event och såna saker som du kanske också gör. Hur reagerade de?
Min familj och min kille fick ju veta typ direkt efter jag hade varit hos läkaren. Men jag ville ju inte prata med någon om det, så jag skickade ju bara sms. Hej, jag är deprimerad, jag har fått diagnos, punkt. Och det gjorde jag även till mina närmsta vänner. För att jag kände såhär, jag orkar inte prata om det. Jag orkar inte att de ska ställa frågor. Jag vill bara att de ska veta, punkt slut. Att såhär, det handlar inte om att jag inte vill umgås, liksom, utan att snarare att jag inte kan. Så att alla var väldigt, väldigt förstående. Men det var liksom ingenting vi pratade om, för att jag där och då var såhär, jag orkar inte prata om det. Jag orkar inte att någon ställer frågor. Så här, hur mår du? Hur känns det? Och varför? Det är så här, nej, lägg av. Det är så här, jag orkar inte någon till som ska fråga mig hur det är. Så att det var jag väl väldigt tydlig med. Att så här, okej, ni kan fråga hur jag mår, men inget mer liksom.
Och du har ju öppnat upp om att du under den här värsta perioden hade självmordstankar. Jag tycker det också är väldigt viktigt att prata om. För väldigt ofta så utesluter man den biten. Mm. Man kan prata om depression och sådär. Men det kommer aldrig på tal om självmordstankar. Och när så många ändå har lidit av det och lider av det. Mm. Så tycker jag verkligen att det är superstarkt att du har gjort det. Mm. Men berätta bara lite liksom om det och hur du liksom, för jag kan tänka att man går från att inte ha tänkt sådana tankar till att det blir normalt.
Mm, absolut.
Hur snabbt går det?
Alltså det var väl ändå liksom, för mig började det mildare och liksom blev värre och värre. Men det började väl med där på hösten då när jag började trean, då det liksom depressionen i stort sett började smyga sig på, att jag var så här väldigt ofta att jag var så här, men jag orkar inte leva. Men det var inte det är ju inte självmordstankar på det sättet, utan det var mer så här, gud vad jobbigt, jag orkar inte gå upp, jag orkar inte leva, det hade varit så mycket skönare att bara ligga kvar i sängen. Så det var väl ändå där de introducerades, men det var ju inte så här, nu vill jag dö, utan det var mer, jag orkar inte leva. Och sen så längre fram, säkert tidig vår, som jag började känna så här, nej men jag skulle nog hellre vilja dö. Alltså att då ändrades tankemönstret från att så här, jag vill inte leva, vilket så här, det är också dåligt såklart, men det är ändå mer positivt, till att bli, ja men nu skulle jag vilja dö. Så det tog kanske lite mindre än ett halvår. Och sen därifrån så var ju någonting som liksom jag väldigt ofta tänkte på.
Mm. Men kunde du ändå se dig själv utifrån? Så här, hur kan det ha blivit så här?
Nej. Absolut
inte. Man blir helt fast i de här tankarna.
Alltså det var liksom, när jag var där och då, så var det som att ingenting annat har existerat. Jag har alltid mått så här. Mm. Jag kunde liksom inte tänka så här, men så här var det inte ett år sedan. Eller så här kommer det inte förhoppningsvis vara om ett år. Utan där då var det så här, jag har alltid mått så här. Alltså att det var, man kunde liksom inte se fram eller bak.
Mm. Och under den här tiden fanns det liksom ingen glädje typ i livet, utan den var så här, hade försvunnit helt.
Ja, jag tyckte, det skulle jag nog säga, tyckte allt var tråkigt och liksom, nej, alltså jag tyckte verkligen allt var hemskt och det fanns i princip ingenting jag tyckte var kul. Mm.
Och om du ser tillbaka på den här tiden nu, vad har du lärt dig mest av liksom allt det här?
Man blir ju väldigt mycket mer förstående. För innan det här så har jag i princip varit väldigt, väldigt skonad från psykisk ohälsa. Jag har liksom inte, jag har inte haft så här ångest så mycket. Och jag har liksom aldrig på riktigt varit i kontakt med psykisk ohälsa innan. Så jag skulle vilja säga att jag har fått en helt annan förståelse för människor som har, det behöver inte vara depression, men liksom jag kan förstå hur de mår och liksom hur det faktiskt är. För jag kan sätta mig in i hur det var för mig. Så jag skulle vilja säga att jag har blivit mer förstående. Och sen för mig själv liksom insett att det är okej att så här, jag tror också att jag har blivit mer egoistisk. Alltså, jag gör saker som jag vill göra. Och jag gör saker som jag mår bra av. Och jag gör saker som jag verkligen vill göra. Istället för att säga ja till allting för man vill inte göra någon ledsen. Eller så. Så att jag tror att så här, på ett positivt sätt har jag blivit mer egoistisk efter depressionen. Vilket i mitt fall har varit väldigt, väldigt bra. För förut har jag alltid, inte att jag vill att vara andra till lag, som jag inte vill att göra någon ledsen. Och jag har alltid velat vara med på allting. Mm. Förut var jag väldigt så här, rädd att missa någonting. Och nu känner jag så här, ligger jag hemma lördag kväll så är jag så här, gud vad jag inte bryr mig om vad någon annan gör. Alltså jag skiter fullständigt i så här, det kan se skitkul ut på typ Instastory. Men jag känner verkligen så här, jag hade inte velat vara där. Medan bara för kanske 3 år sedan, då hade jag varit så här, gud jag missar, jag kommer inte ha några vänner kvar efter det här. De har så roligt utan mig. Men nu känner jag, alltså nu är det verkligen tvärtom så här, är jag hemma en kväll eller gör något annat och ser att massa vänner gör någonting tillsammans, så känner jag verkligen så här, nej, alltså jag mår liksom inte alls dåligt över det. Utan för att jag inser också att så här, jag är en sån person som behöver vara hemma och behöver liksom ta det lugnt och inte hitta på grejer varje dag. Så jag har väl lärt mig det också, att det är så här, bry mig mindre och liksom inte bry mig om att vara rädd för att missa saker.
Så skönt. Men vad, om du ser med facit i hand, vad hjälpte dig mest för att komma ur depressionen? Om man känner att man är på väg in i en depression eller befinner sig i ett sånt tillstånd, vad skulle du rekommendera att man gör?
Vad, alltså, hjälpte dig mest? Helt klart besöka en läkare först och främst. Sen är det alltså för mig, jag gick på KBT en gång, tyckte det var hemskt, så jag gick aldrig mer tillbaka. Så för mig egentligen det enda som hjälpte var ju antidepressiva. Och sen efter jag slutade på antidepressiva så började jag prata med en psykolog via telefon. Och det hjälpte mig jättemycket. Så jag tror för min del hade det varit ultimat egentligen att börja prata med psykolog i samband med att jag började med antidepressiva. Men det är väl det att dels ta tag i problemet och gå till läkare och kolla upp. Och sen också hitta någon form av psykolog eller terapi, whatever, som funkar för dig. För att det är så himla individuellt. Alltså vissa vänner jag har så är så här, älskar KBT. Och jag tycker verkligen att det är det värsta jag har varit med om i hela. Alltså jag kommer aldrig göra det igen. Och sen så, vissa psykologer klickar man inte med första gången. Så jag tror bara så här, viktigt att hitta den formen av samtal som man själv känner sig bekväm med. För mig var att prata med någon på telefon så att jag inte behöver se människan. Och sen, känns det inte rätt så kan du byta psykolog. Alltså det är som att byta läkare, man kan inte gilla alla människor i världen liksom. Så jag skulle verkligen säga att psykolog är jätteviktigt, och jag önskar att jag hade hittat någon jag tyckte om tidigare. Alltså liksom när det var som värst.
Ja, men superbra tips. Men har det hjälpt dig också att vara så öppen på bloggen, på Instagram och i dina sociala kanaler om det här?
Ja, det tycker jag. För man känner sig inte lika ensam i och med att man liksom får så mycket kommentarer och DMs och mail om andra som sitter i samma situation, vilket gör att man känner sig inte lika utsatt själv. Och det har varit väldigt skönt.
Men det är väldigt många som har lika stora konton och lika mycket liksom inflytande som du har som så kallade influencers. Att de inte öppnar upp om såna här saker, det är ju absolut vanligare än att man gör det. Jag kan faktiskt nästan inte ens komma på så många, då jobbar jag ändå i den här branschen, som ändå är så pass ärliga och öppna som du är. Vad tror du att det beror på?
Att folk är fega. Alltså så här, ja, jag tror folk är fega och
Är man rädd liksom för att förstöra någon så perfekt fasad, eller är det att man inte vågar?
Jag tror att man ofta kanske vill visa upp att allting är jättebra, och sen tror jag ofta det handlar om att man inte vill typ erkänna för sig själv. Alltså att man inte vill inse själv sina problem. För det är mycket lättare att skjuta undan ett problem än att faktiskt ta tag i det.
Men pratar du ofta liksom med dina vänner eller liksom kollegor i branschen om såna här saker?
Alltså mina vänner gör jag ju det, absolut. Sen är ju så här, jag hänger ju en del när man är på events och så med folk i samma bransch. Men jag umgås inte med så många privat. Så nej, det är väl inte det man pratar om ofta när man är typ på events.
Nej. Vad tycker du om den världen då? Liksom att till exempel gå på events, ger det dig någonting eller tar det mycket energi? Eller?
Jag tycker det tar väldigt mycket energi. Jag jag går på events om det är typ ett varumärke jag jobbar med eller om det är någonting jag tycker om. Men generellt så är jag nog ganska utanför den här branschen. För att jag hänger hellre med mina vänner som jag har känt längre som inte är i den branschen. Och jag tycker att så här, det är väldigt mycket så här, var trevlig fasad utåt och sen så går folk och snackar skit ändå. Och jag är väldigt, väldigt ärlig som person. Och jag klarar inte av sånt. Utan då är jag hellre som att säga till mig om du inte tycker om mig. Punkt slut. Vilket folk ofta inte uppskattar. Så att jag hänger nog inte så mycket. Eller jag vet att jag inte hänger så mycket med folk i min bransch. Eller går på mycket events. Utan jag är ganska... Jag gör min grej. Och sen så är jag inte så mycket med andra kollegor liksom. Mm.
Men det du nämner, det är ju många som kan känna av det. Jag har hört det verkligen 1000 gånger tidigare. Att det blir lite som högstadie i liksom den här världen.
Ja, absolut.
Vad tror du det beror på? Det känns ju så tråkigt att det ska vara så.
Alltså jag tror många tyvärr tänker att man är typ rivaler. Alltså att säga, okej, men om hon får det här samarbetet så får inte jag det. Men jag tycker verkligen inte det är så, för att liksom nästintill alla av oss är så himla olika varandra. Vi skriver om olika grejer, vi är olika gamla, vi ser olika ut. Så jag tror bara problemet är att många hellre ser andra som rivaler än som istället att man kan hjälpa varandra och bygga upp varandra istället.
Men hur viktigt är det för dig då att till exempel hjälpa andra och pusha andra och liksom, ja, men så här systerskapet liksom?
Nej, men jag tycker det är jätteviktigt. Alltså tycker jag om någon och tycker, eller någon har gjort en bra grej eller har en bra podd eller liksom, då jag liksom ofta lägger upp på Instastory eller liksom blogg och taggar. Och det är typ, ja, men det är väl också en grej jag kan märka av väldigt ofta, att så här, folk kan skriva om en men de ska inte tagga en eller länka en för att de tänker att så här, men då kommer mina följare eller läsare gå över dit, vilket inte heller stämmer. Men så jag kan ofta väldigt, alltså, känna att så här, folk inte heller, alltså så här, vill typ tipsa om någonting eller vill skriva någonting men de länkar liksom inte för att de tror att någonting, alltså att de kommer tappa följare på det.
För ofta är det ju, är man bjussig som person, då brukar man ju få saker tillbaka.
Ja.
Och det är väl lite så att om man lyfter andra, då blir man ju själv lyft tillbaka. Mm. Det är ofta så, tänker jag i alla fall. Så det är ju väldigt tråkigt synsätt liksom, att man inte skulle göra det. Men det känns ändå som att du har väldigt bra självkänsla. Mm. Har du det?
Ja, alltså det är väl som allt annat i livet, det går liksom upp och ner.
Och någonting man måste träna på lite aktivt.
Men i största... liksom, i största utsträckning skulle jag nog säga att jag har bra självkänsla.
Men har du något tips för hur man kan få en bra självkänsla?
Oj.
Och tycka om sig själv?
Gud vad svårt. Men så här, generellt typ så här, omge sig med människor man tycker om och som är schyssta mot en, som inte så här, men alltså det känns som att speciellt när man var yngre hade många vänner som var så här, skulle lägga små elaka kommentarer men ändå vara schyssta. Så definitivt typ så här, hitta människor man verkligen tycker om och som är liksom på riktigt snälla. Och sen typ inse att så här, men jag är bra som jag är. Att så här, det finns ingen annan som jag, och jag gör, alltså jag är bra ändå. Och det är väl det också så här, jag menar, att man är lite mer kanske förlåtande mot sig själv. Att så här, okej, men allting kommer inte alltid gå som planerat, men jag är bra ändå.
Och nu när du säger att man är bra som man är, då kommer jag tänka på det där. För något år sedan hade du ett samarbete med ett varumärke. Du skulle ha baddräkt eller bikini eller så. Och sen så drog de in tillbaka det samarbetet för att de tyckte att du hade gått upp i vikt.
Ja, exakt.
Det var ju helt sinnessjukt såklart. Ja. Men alltså, hur gick den dialogen?
Nej, men alltså, det sjuka där också var väl att vi hade samarbetat ganska länge. Och sen skulle vi göra ett till samarbete inför sommaren. För det här var typ januari, februari. Och Och sen så skriver PR-personen typ, nej, alltså det är sjuka att vi liksom redan börjat diskutera pengar. Uh-huh. Vilket man tycker såhär, okej, men tyckte ni av någon sjuk anledning att jag hade gått upp för mycket vikt, då hade ni avslutat det direkt. Uh-huh. Men vi börjar liksom ändå diskutera pengar och allting. Och sen så mejlar då presspersonen mig att ja, de tycker att min kropp har förändrats lite väl mycket. Och att deras badkläder kräver en viss fysisk aspekt för att kunna visas upp på bästa sätt. Och sen la hon väl lite upp det med att typ så här, men om du, alltså hon skrev inte det rätt ut, men det som var underliggande var så här, men om du går ner i vikt så kan vi nog få till det till i sommar.
Fy fan.
Ja, det är nog ett av de sjukaste mejlen jag har fått.
Och att hon alltså, skriver det också. Det finns liksom på text. Alltså, det skulle ta emot så jävla mycket att göra något sånt.
Men, ja, jag tänker mer också, man hade kunnat köra 100 vita lögner innan man nämnde det. Så här, vi har jobbat väldigt länge, vi vill testa jobba med någon annan. Vi vill testa någon annan på svenska marknaden. Vi har valt att gå vidare med någon annan.
För då alltså, ville de ju typ att du skulle vara kvar fast du skulle då svara så, ah, men okej, jag går ner i vikt nu då, 5 kilo.
Exakt. Så det är också det jag tycker är så stört, att så här, de hade kunnat dra 100 vita lögner innan de ens nämnde det de skrev.
Ja. Men känner du mycket så liksom, att är det fortfarande väldigt mycket så? För det här är ju ett exempel, men jag kan tänka mig att det finns faktiskt många fler och som kanske också drar såna här vita lögner då. Att de inte tycker att man är exakt inom den lilla rutan som de vill att man ska vara. Känner du mycket krav på dig liksom, som influencer att vara alltså utseende, krav och kropps...
Med svenska varumärken gör jag absolut inte det.
Nej.
Dels för att det känns som att så här, Sverige som land har kommit väldigt mycket längre än så. Och typ att svenska varumärken har insett att så här, bokar du en influencer så bokar du inte en modell.
Nej.
Du bokar mig som person för att du tycker att jag förhoppningsvis har sunda värderingar. Att det jag gör är bra. Men om du bokar en modell så bokar du ju tyvärr ofta en modell för utseende. Så... Just svenska varumärken liksom, tycker jag inte alls så. Men däremot typ när jag har varit utländska varumärken så tycker jag att de tror att de bokar en modell. Och det var lite som det varumärket. De trodde att de typ bokade mig genom en modellagentur. Och då tyckte de att de hade någonting att säga till om.
Men jag kan tänka mig att du aldrig mer kommer köpa badkläder.
Nej,
därifrån.
Det kommer jag inte göra.
Men hur ser du liksom på att åldras till exempel? Är det någonting som du är fine med?
Alltså jag har ju haft väldigt mycket åldersångest av att jag inte vill bli äldre. Eller liksom handlar inte om att jag... Gud, jag vet liksom, det är så svårt att förklara. Men att jag... alltså det känns... Så här, jag hade inte velat vara yngre. Alltså jag hade inte velat göra om de grejer jag har gjort. Men jag vill inte bli äldre.
Nej. Så många kan känna igen sig i det.
Jag menar så här, jag hade ju aldrig velat gå om gymnasiet. Men jag hade ju inte haft någonting emot att vara typ 19 igen.
Nej.
Så att jag, det är lite så här, både och. Att så här, jag, och det känns som att så här, tiden går så fort. Alltså det är typ också det som jag tror att så här, det kommer lite ifrån. Att det känns som att så här, men gud, jag tog nyss studenten. Och så, nej men det gjorde jag inte alls. Alltså att det känns som att det går för fort. Och sen att så här, ju äldre man blir så också folk typ mer förväntningar på en. Vilket också inte är så härligt.
Men vad tror du då att liksom hela livet går ut på?
Oj, jag vet.
Tuff fråga.
Alltså, typ var lycklig. Verkligen. Alltså så här, var med människor man tycker om, var glad, käka god mat, träna om man tycker om det. Alltså bara leva ett, så här, leva ett härligt liv och typ vara glad.
Det låter inte så himla dumt, men liksom till exempel om man pratar om döden och så idag då, för idag mår du ju riktigt bra och du har liksom inga självmordstankar och sånt. Nej. Längre, men liksom, hur ser du på döden idag?
Nej gud, jag tycker alltså det har jag aldrig tyckt är typ läskigt eller så här. Alltså bara så här, ja, man dör. Alltså så här, jag har liksom ingen, jag tycker verkligen så här, nej men jag är inte rädd för döden, det är ingenting jag tänker på. Jag känner verkligen så här, ja, vi alla dör någon gång liksom, att så här, Ja, det är så det är bara.
Ja. Men förhoppningsvis så är det ju väldigt länge tills dess. Och vad har du liksom, har du någon så här bucket list, vad du liksom skulle vilja hinna med under ditt liv?
Jo, men det har man nog. Alltså att alla har väl någon dröm som man så här vill göra innan man dör. Men jag skulle väl bland annat vilja typ bo utomlands. Alltså jag vet inte, liksom generellt för mig är det väl så här, jag vill bara vara glad. Och det tror jag också kom väldigt mycket efter efter depressionen, att så här, jag menar att så här, det behöver inte vara så himla mycket svårare än så.
Nej.
Jag vill bara vara lycklig.
Mm.
Sen är det klart att så här, det hade varit nice att bo utomlands och det hade varit kul att omsätta en viss liksom, så per år i sitt bolag. Men jag känner så här, det är typ mer en bonus, känner jag.
Och en häftig sak du har gjort nu då, det är att du snart kommer släppa din bok.
Ja, exakt.
Kära kärleken, som är en samling av en massa dikter som du har gjort sen du var tonåring, ja, eller hur? Fram exakt. Till idag. Vill du berätta lite om den?
Ja, jag bara, vad ska jag säga? Nej, men det känns så sjukt för att den släpps ju ganska snart. Men jag har ju fortfarande inte fått hålla i den. Så det känns fortfarande lite på låtsas, som att så här, det är inte på riktigt än. Nej, men det är, jag har skrivit små typ kärleksdikter, poesier, sen jag var 15 år gammal ungefär. Och jag har alltid liksom, ja, men skrivit, ibland i period väldigt mycket, ibland ingenting. Men sen så i augusti 2018 så, jag menar, jag typ vaknade upp en dag och bara, nej, men nu vill jag testa skicka in till bokförlag. Och inte typ för att jag egentligen vill ge ut boken, utan mer för att jag bara säger, jag vill veta om det här är skit eller om det här faktiskt är bra.
Mm.
Alltså jag ville bara så här, få typ en bekräftelse för mig själv och så här, okej, det kanske är skitdåligt, men då får det vara det.
Ja.
Eller så är det bra. Och då så skickade jag in till väldigt många bokförlag i augusti, och så fick jag svar av 3 stycken som var intresserade. Och ja, och då, så det var liksom, jag hade aldrig någon plan på att ge ut en bok. Jag tänkte säga, gud, jag kommer aldrig ge ut en bok. Men sen så då när liksom 3 förlag svarade, så var jag så här, men vad fan, jag kan väl lika gärna ge ut en bok. Alltså det var lite,
vad häftigt.
Ja, så det var liksom inte alls planerat, utan jag ville bara se.
Har du några tips om man ska skicka in så här ett manus? Hur gick du tillväga?
Nej, men jag skrev lite om mig och typ så här, jag har skrivit lite sedan jag var 15, jag har ingen aning om det är bra eller dåligt. Här skickar jag med, och så skickade jag med kanske 10-15 stycken skulle jag tippa på i ett så här Word-dokument bara. Alltså så jag tror liksom, för det är ju, det är också skillnad på en skönlitterär bok. Alltså där skickar man ofta in väldigt mycket mer. Och jag visste inte heller vad jag skulle skicka med och inte. Så att jag bara skrev en liten presentation. Typ vad jag hade tänkt mig. Alltså så här, det här är det jag skrivit. Jag tänkte lite, så typ gav jag lite referensböcker. Alltså jag tror många bokförlag säkert skrattade, för att det var säkert det mest oklara mejlet de har fått.
Fast ändå få svar av 3, det är ju grymt.
Ja.
Men hur har arbetet sedan dess sett ut då?
Nej, men det har gått väldigt bra. Det har varit såklart jobbigt. Men jag tror ändå jag har haft tur att jag, när jag skickade in till bokförlag och liksom sen signade med mitt bokförlag Lava, så hade jag redan skrivit 50% av boken.
Okay.
Alltså i och med att jag har skrivit under så lång tid. Så det var liksom aldrig riktigt en press på så här, nu måste du hinna skriva så här, och du måste, utan ja, men halva boken var redan klar i princip. Så att jag behövde skriva den andra halvan. Så att jag hade ju ändå ganska lång tid på mig att göra det. Men det är klart, det blev ändå stressigt och det var ändå jobbigt. För att så här, det är svårt när man skriver och pressar ut. Alltså här, nu måste jag skriva. Och nu måste jag hinna göra så här många sidor.
Ja.
Men det hade nog varit 10 gånger jobbigare om jag inte hade skrivit någonting alls innan.
Och nu har vi faktiskt kommit till sista frågan här på.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, och det är om du skulle få bestämma en stark och inspirerande kvinna som vi skulle bjuda in till Women Up-podden. Vem tycker du att vi ska bjuda in och varför?
Oj, gud vad svårt. Gud, nu måste jag fundera lite. Nej, men jag skulle nog säga Linnea Claesson.
Hon har vi faktiskt haft.
Ni har haft henne? Ja. Fan också. Nu svär jag också. Okej, okay. Jo, men jag tror nog jag har en till och det är Penny Parnevik.
Ja, hon har vi inte haft.
Nej, det var faktiskt fan vad skönt. Någon lyckades jag med.
Men det vill jag tacka dig så jättemycket för att du gästade Women Up-podden.
Ja. Tack så mycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.